Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
Idag tänkte jag börja med att läsa en liten text. Den lyder så här. Din barm är som två killingar, tvillingar av en gasell som betar bland liljor. Det här är ju någonting som kanske Björn Ranelid hade kunnat skriva, men du vet varifrån det kommer.
Det här kommer från Bibeln, och det här är Salomos höga visa, sångarnas sång.
I höga visan,
ja.
4-5 har jag skrivit upp.
Precis.
Du kanske kunde dra utan till. Men idag ska vi då alltså prata om vällust.
Mm.
Och nu sitter vi här igen med ett ganska gammaldags ord.
Ja, vad betyder vällust egentligen?
Precis, exakt. Att är det bara det sexuella vi ska prata om här idag? Eller står vällust också för någonting annat?
Mm.
Och i så fall vad?
Precis.
Ska jag säga? Eller ska vi hålla oss till det sexuella?
Det är ju det som kommer. Vi pratade ju förra gången om frosseri.
Mm.
Och där konstaterar vi ju att fast man kan frossa på många sätt så kommer ändå maten där i fokus. Och lite på liknande sätt kan man väl tänka kring vällust. Alltså det här handlar om en överdriven strävan efter njutning, främst det sexuella, luxuria. Men när till exempel Evagrios pratar om det här så pratar han om otuktens demon, porneia på grekiska. Och där finns det också sådana här sexuella konnotationer.
Man kan gissa vilket ord som har härstammat.
Ja, precis.
Eller som har kommit från.
Ja, exakt. Yes.
Det var det. Mm, jag ska läsa ett annat stycke ur höga visan innan vi drar igång på riktigt så här.
Mm.
Må dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som doften av äpplen och din mun så som ljuvaste vin. Ja, ett vin som lätt glider ner i min vän och fuktar det slumrande släppar.
Från höga visan.
Igen.
Det finns ännu saftigare grejer, men vi kan ju inte ta det på radio, va?
Ja.
Det, man kan ju säga där också, det som är intressant med höga visan är att den hade ju i tiden 30 års åldersgräns.
Ja, det var faktiskt en sak som jag funderade på här. Mm. Att är det här någonting som är barnförbjudet? Är det här avsnittet barnförbjudet?
Kanske måste man vara 30 år för att lyssna på det.
Okej, okay, 30. Inte ens staden.
Nej, men, okay. det hör ihop då. Liksom, alltså, höga visan är ju egentligen en bröllopssång i dramatisk form som finns i Bibeln.
Mm.
Och det är väldigt intressant för det handlar ju om två älskande. Och en sorts dialog och längtan. Och samtidigt så har man ju i den här bröllopssången som handlar väldigt mycket om sex har man hittat djupare innebörder, alltså i allegorisk bibelläsning så har man ju hittat hur det här liksom en allegori, det handlar om relationen mellan Gud och människan, eller Gud och folket, Guds folk eller Kristus, den enskilde kristne. Det här är ju den mest lästa, mest kommenterade bibelboken i den kristna mystiken.
Mm. Jag har förstått att den har betytt mycket för dig också, den här boken.
Ja, jag har läst den en del och läst kommentarer till den och levt med den. Ja, det stämmer.
När man tänker att vällust är en dödssynd så kan man ju säga att det syns ju åtminstone i höga visan. Så varför räknas den då som en dödssynd?
Ja, men där igen, vad lägger vi in i det här med vällust och otukt och sånt? Att, anledningen till varför man kanske vill ha den här åldersgränsen handlar väl om att jag tror man tänker sig att man behöver ha en viss typ av mognad för att inte missförstå texten, vad den pekar efter. Om man lite förenklar nu då, så skulle man kunna säga att det finns ett sorts återkommande mönster i kristen mystik, där vi går liksom från det bokstavliga till det andliga. Vi går liksom från det kroppsliga till liksom det oändliga på något sätt. Vi börjar liksom i bokstaven då. Och här är det viktigt liksom för att det inte ska bli För att det ska bli en ren kärlek, en ren åtrå, så ska man ta bokstaven på allvar, kroppen på allvar. Men det stannar inte där. Utan det som man vill åt egentligen, söka gemenskap med, är personen. En kommentar som kommenterar Höga visen läste jag, att det är inom ramen för en sån kärlek som också erotiken och kroppen har sin plats. Alltså på samma sätt som bokstaven gestaltar och samtidigt skyddar en djupare innebörd när det gäller bibelläsningen överlag, som kyrkofäderna förstår den, så gestaltar och skyddar också den kroppsliga kärleken en djupare gemenskap. Och när den inte får göra det här då, så blir det enbart kötslig lusta. Mm. Eller som bara den typen av vällust.
Det du sa om att Höga visan handlar om bara två personer, är det så genom hela boken?
Det är ju en kör som figurerar där också i kedja. Det är lite olika.
Men de är väl inte erotiska?
Det finns ju liksom i... Ja, det är ju lite hur man vill tolka det de säger och sånt. Men det är ju en brud och en brudgum som är i centrum hela tiden.
Men då började jag fundera att kan vällust vara en dödssynd då också inom äktenskapet?
Ja, alltså det kan ju bli så om... Om vi kommer tillbaka till det här med personen, och det ska vi väl säga alltså, nu när vi pratar om sexualitet och kärlek överlag, så tror jag det är liksom viktigt att komma ihåg att det här är alltid svårt. Det är inte enkelt, det är alltid arbete. Det här med sexualitet och kärlek är ju väldigt komplext, väldigt långt ifrån svartvitt. Det kan vara en djup källa till både glädje och till sorg. Och att bara helt enkelt lära sig att leva med sin sexualitet är ju ett arbete. För att det är en så pass avgörande del i en människas liv. Och ett förslag på det här ursprunget i ordet sex som jag har läst är också det här latinets secare, som betyder att såga. Alltså sexualitet då i meningen någonting som skiljer man från kvinna, vanligt kvinnor från varandra. Liksom att man är som kapat av då och längtar. Liksom som efter varandra. Och det på något sätt implicerar också att sex och kärlek är alltid någon typ form av lidande och längtan. Mm. Det finns liksom någonting förbundet med det här. Och det som jag tycker är intressant, att en kyrkofader som till exempel Gregorius av Nyssa, som ju faktiskt var gift, så han sa så här att han rekommenderar inte äktenskapet för de svaga, just med tanke på den sorg som kan medfölja också när man kan förlora sin partner. Att den som du omfamnar är också den som du kommer att sörja. Och jag tänker liksom...
Alltså tipsar han då om att de människorna ska överhuvudtaget inte blanda sig med kärlek överhuvudtaget.
Ja.
För de kommer att bli så sårade att de förkrossas.
Alltså det här är kraftiga grejer.
Ja.
Och jag tror liksom hela tiden när vi pratar om sådana här saker som sexualitet och kärlek och sådana saker, det är som känsliga saker. Och det kommer tillbaka till då liksom när det gäller otukt och sånt, att det finns en risk att vi glömmer personen bakom. För om jag förstår det Vagrius rätt då, så det som otuktens demon gör är att den egentligen hatar människan, hatar personen, objektifierar människan, vet du.
Mm.
Att det blir som
lite samma som i frosseri.
Ja, men på något sätt så där, att det här blir liksom bara, det blir inte en person mer, utan bara en sorts objekt för min egen njutning.
Mm.
Det blir ingen samtal, ingen dialog, ingen relation. Ett grekiskt ord då för person, prosopon, så det handlar om ansikte, just att vi blir till i relation med varandra. Och under antiken så använde man också en negerad form av det här samma substantivet, som jag har förstått att man använt till och med som synonymt till slav. A prosopon, alltså bokstavligt en ansiktslös, en identitetslös människa som är gjord till handelsvara, en värdelös egentligen, eller någonting som inte är på det sättet värdefull, i mening man är utbytbar.
Mm.
Och då liksom handlar otukten, som jag förstår det, om en typ av sexualitet utan sammanhang, utan respekt och ömsint kärlek, utan utrymme för den andra. Det är alltså någonting som gör människan värdelös. Värdelös i meningen ytlig, lättillgänglig, ombytlig, billig på något sätt. Och det är det som flödar fritt, det är utbytbart, det är kortvarigt. Det betyder egentligen inte någonting.
Med andra ord, människohandel. i dagens
det, det blir ju som, det dras ju dit.
Ja.
Det finns ju olika grader liksom vart, som vi har pratat om, de här dödssynderna som portalar till, till vad det upp, öppnar upp inför.
Mm.
Så då börjar man ju då behandla människor som handelsvaror eller objekt. Nästan som då man börjar prata om människor på samma sätt som bilar eller mobiltelefoner.
Ja.
Vilken modell tycker du är snyggast eller bäst? Eller liksom sådär. Det blir den typen av sätt att förhålla sig till.
Ja.
Och den synd som man alltså då fördömer är den här oförmågan att se den andres ansikte, se personen. Och det här kanske är det mest, tänker jag, som det tragiska med sexualmoralens upplösning, den här typen av värdelöshet som följer i spåren. Liksom att, för den som känner sig värdelös så har det väldigt svårt att värdesätta andra.
Men det kanske är också inom äktenskapet. Det behöver inte.
Exakt, alltså det där, det här, det finns ju, alltså äktenskap kan se väldigt olika ut.
Mm.
Äktenskap är också på många sätt svårt. Ett arbete, ett kan vara ett lidande på olika sätt. Att det, för man bryr sig, det här spelar roll. Det går så djupt in i våra liv.
Att jag funderar att finns en koppling till familjen i den här frågan, att, att vällust ska förknippas med kärlek så att folk inte går vilse, så att familjer förstörs.
Ja, jag tänker väl så att det där...
Det blir ju en slags kontroll från kyrkans sida.
Ja, man kan ju se det på det sättet.
Som en fördom i alla fall.
Alltså man kan ju se det, men det som kyrkan lyfter fram, alltså som var, som när vi pratar om de här sakerna, det som kyrkan kanske framförallt kulturellt mest förändra liksom med sin undervisning var ju barnets plats. Vilken betydelse har barnen, alltså då vi pratar om att ha ansvar för sin partner, för den som man är tillsammans med. Så tidiga kyrkan förändrar väldigt mycket barnets ställning också. Och barnens rätt till liv, till omsorg, till fostran. Men också friheten från att själv ingå äktenskap. Och det där är ju en fråga också, att ser vi fortfarande barn som en frukt av vårt djupaste uttryck för gemenskap och den här gemenskapens förpliktigande karaktär. Vilken plats har barnen idag?
Det kan de kanske berätta när de har blivit 30 år.
Ja, exakt. Ja.
En sak som också har förbryllat mig är varför religioner hakar upp sig så otroligt mycket på just sexualitet. Att man är helt fixerade som vid homosexualitet, om det är rätt eller fel. Och det finns hederskulturer, omskärelse, drömmen om 7 oskulder i himlen. Har det här att göra med vällust som en dödssynd? För det handlar ju om att skuldbelägga. Och vad vinner vi på att skuldbelägga varandra i de här sakerna?
Mm. Ja, man kommer väl inte ifrån det helt enkelt att sex spelar roll?
Nej, alltså det är ju en jättestark kraft.
Ja.
Men det verkar vara på just sexuella områden som religionerna hakar upp sig som mest. Och det var de största debatterna som pågår.
Ja, jag hörde också, det här är länge sedan jag har läst, men jag tror det var i ett hinduistiskt sammanhang så fanns det också ganska såna här erotiska statyer på en viss nivå in liksom i templet. Så, eller om du kunde passera dem så då var det som ett tecken på att du är som beredd att mogna liksom från det här bara kötsliga begäret.
Mm.
Du är som beredd att gå lite längre till att följa liksom den här andliga. Så det är också en sån här typ av check, vet du, liksom, att när du är som redo att mogna sig andligt, liksom, hur man förhåller sig till det här.
Konkreta frestelser.
Exakt. Ja, om jag kommer ihåg det är jättelänge sedan, det bara dyker upp nu i huvudet när du pratar om religion så här i allmänhet. Men det kan jag ju på något sätt som kanske relatera då till att just det här vi pratade om innan, att det finns att sexualiteten och kan förstås som ett tecken som pekar mot någonting djupare. Och det behöver just få förbli ett kraftigt och viktigt tecken, men det är som inte slutmålet. Mm. Lite på samma sätt som då vi pratar om frosseri, att hungern och törsten i sig är ett viktigt tecken på att vi söker oss, sträcker oss efter det som är större än oss själva, Gud. Och där kan liksom, Paulus verkar ju också använda äktenskapet i Efesierbrevet som en bild av Kristus och kyrkan. Mm. Alltså att man kan som synliggöra någonting av liksom kärleken när ett äktenskap liksom funkar väl. Eller liksom där man underordnar sig varandra, bryr sig om varandra.
Mm.
Det blir som ett tecken på någonting.
Men hur tycker du att man kan tala om den här dödssynden utan att skuldbelägga? För det finns ju redan så mycket skulder hela det här ämnet.
Det var väl därför jag ville säga också där ganska tiden att det här är alltid svårt och alltid lidande och alltid liksom, vi har olika erfarenheter och sådana saker, så vi ska alltid vara varsamma när vi pratar med varandra om de här sakerna.
Precis.
Man behöver inte bli tyst om det, men att man ska, ja, vi ska vara försiktiga med varandra också här. Alltså, det finns ju en tid när vi blir medvetna om sexualiteten i våra kroppar, när vi börjar upptäcka som könsskillnader och fundera på sånt, och det slår in liksom sexuella instinkter och kaotiska känslor som kan följa av det här också, och det där förälskelse är inte lätt, det finns hjärtesorger, och det är inte heller lätt att inleda ett förhållande.
Nej, alltså det var ju någon som beskrev en bok att förälskelse är ett sjukdomstillstånd.
Just det.
Jag tycker det var en ganska bra beskrivning.
Ja. Man är inte riktigt nykter.
Nej, man är inte riktigt nykter.
Ja. Och därför på något sätt så har man ju som i tidigare traditioner varit väldigt medveten om att sexualiteten så kräver disciplin, uppmärksamhet, tålamod, respekt för den andra personen. Men det behöver ju sägas också, när vi pratar om sådana saker som vällust och otukt, alltså när vi läser om det här i Bibeln och när vi läser om det till exempel hos ökenfäderna och antika samhällen och sånt, så är det ju en helt annan värld än den vi lever i idag. Att, det var ju så att före 1800-talet så lär ju en av 100 födslar ha slutat i moderns död.
Mm.
Så sex var ju på ett helt annat sätt på liv och död tidigare, på dödligt allvar. Alltså ingenting som man bara hanterar så här lättvindigt. Och det här bara en sån sak, så innebär ju också att sex förr i världen så sällan, om någonsin, har varit en sak bara mellan två jämlika personer. Och det här behöver man ju ha i beaktande när man läser Bibeln. Och därför behöver man ju se också hur Gud hela tiden står på de sårbara och de svagas sida. Det finns ju som ett djupt, nästan politiskt motstånd mot olika förtryckande former av sex, där den mest sårbara parten alltid är den som får betala priset. Man behöver komma ihåg att prostitution på den här tiden också var djupt förbundet med dåvarande slavsystem och sådana saker. Så det är liksom det här ansvaret för den andra som här blir en sorts grund för det sexuella beteendet.
Mm. Men om vi går till idag då, så jag tycker som att leva ut sin lust är ju mer en dygd i vår tid.
Mm.
Att man pratar om sex som någonting hälsosamt och att man gärna ska pröva på allt så länge det finns samtycke. Ser du själv en spricka här mellan en sexbejakande kultur och vällust som en dödssynd?
Alltså
har vällusten som en dödssynd blivit gammaldags?
Mm. Alltså, jag tyckte det var ganska bra uttryckt av en, jag tror vi har pratat om henne tidigare i den här podden, Elizabeth Oldfield, som har gjort en sån här insikt att vi kan ju lätt prata idag om restriktiva sexkulturer som förtryckande, men också sex utan ansvar och en djupare gemenskap kan vara en annan form av förtryck. Alltså att om vi längtar efter en verklig gemenskap på djupet, men så får vi lära oss då att det här är inte värt att sträva efter, utan test på och experimentera lite, det är inte så noga.
Mm.
Så det här kan också vara att vi förtrycker en del av vår längtan.
Att ett problem som ofta kommer upp i olika så här program där man pratar om sex, så är att människor har hämningar. Så ser du på hämningar som någonting negativt, för att om vällust är en dödssynd så borde hämningar egentligen vara någonting bra. Att ha någonting att till och med kanske värna om. Att det säger någonting. Att här går min gräns. Eller jag är inte mogen
precis,
för det här.
Precis. Ja.
Jag tycker att den diskursen idag kanske mer som att man ska pusha sig förbi sina hämningar. Man ska utmana sina hämningar.
Ja, precis.
Man kan hämningar istället att vara någonting, om man talar bibliskt, heligt.
Ja, nej men jag tänker väl så liksom att här, det här, om det här är någonting värdefullt, så då vill man ju inte vara vårdslös med det. Alltså nej, om det här är någonting heligt, så då är det liksom värt att skydda. Nu står vi ju liksom inför ännu ett kulturskifte som är på kommande, som, där det finns mycket reflektion att göra, och det är ju liksom med frågor om artificiell intelligens och hur vi ska tänka om de här sakerna i relation till AI-flickvänner. Och.
Jo, men jag tänkte redan om man backar ett steg från AI och att vi är så sociala bakom våra skärmar idag, så börjar jag fundera också att en beröring så kan vara någonting som man längtar efter också på ett andligt plan och inte bara på ett kroppsligt.
Mm.
För att när man möter människor socialt via skärmarna så kan man komma varandra ganska nära, men kroppen är inte där.
Mm.
Och då kommer man nära varandra på ett andligt plan eller på ett tekniskt plan. Jag vet inte riktigt hur man ska säga det.
En sorts vänskaplig nivå också som är väldigt värdefull.
Ja, att kan det finnas någonting positivt med det då? Eller ett tecken på att man också kan längta efter en typ av andlig beröring mer än en kroppslig beröring ibland.
Ja, det finns ju de som säger så, att det finns olika typer av kärleksrelationer.
I östliga traditioner så finns teorier om någonting som kallas för kundalinikraften som vilar som en ihoprullad orm längst ner i ryggraden. Och den beskrivs som vår livsenergi, och livsenergin är samma som den sexuella energin och den kreativa energin.
Mm.
Och om man använder den här ormen eller energin på fel sätt, om man väcker den här ormen för tidigt, för den ska upp genom alla chakran och så här, så kan det bli farligt, för att då slösar man sin sexuella energi och samtidigt sin kreativa energi och sin livsenergi. Så finns det liknande idéer bakom vällusten som dödssynd här, att det handlar om energier som vi inte får missbruka?
Kanske kan vi relatera det där språket lite till de här sakerna som kyrkans fäder verkar säga, att vi ska vara försiktiga med de här sakerna. De är värdefulla. Vad brukar man säga? Värt att vänta.
Värt att vänta på.
Ja, har du hört det?
Ja, det växer upp på 90-talet.
Ja.
I Dantes bok, Den gudomliga komedin, som vi har återkommit till flera gånger här i podden, så beskrivs vällust luxuria som den överdrivna kärleken till personer. Och de som ägnar sig för mycket åt vällust i livet så befinner sig i krets 7 uppe på det här berget, det här skärseldsberget, där de går genom eld på terrassen för att bli renade.
Mm.
Vad tänker du om det här? Tänker du att det är en massa gamla hippies som går där? Som har levt ut för mycket på 70-talet?
Kanske de är där. Nej, men det, min kanske ganska så här enkla tolkning här då av Dantes beskrivning av den här. Vi är ju som på toppen på Kärsälsbergen nu, visst.
Ja.
Den sjunde terrassen, det är den sista anhalten. Alltså det här handlar ju, om det är en sån här typ av kontrapass och det här också, så tror ju jag att det här är en fråga om att lära sig självbehärskning igen och kontroll.
Mm.
Men det är ju intressant, för hon som tar vid sen här, när Dante fortsätter sin resa in i himlen, är ju hans olyckliga kärlek, Beatrice.
Precis. Ja, varför har vi gjort den här podden så här kort? Ja. Vi borde ju egentligen ha ett avsnitt om Beatrice.
Det var lite det jag började tänka. Det är ju som intressant det här Beatrice som tar vid där sen och blir hans ledsagare. Hon uppträder ju nästan som en sån här sorts nästan gudomlig Sofia-gestalt.
Mm.
Liksom där i hur den här berättelsen fortsätter efteråt. Kanske det säger också någonting om att han älskar henne som person på något sätt.
Person.
Ja, och inte bara som kropp.
Vi har också återkommit till Evagrius i varje avsnitt.
Ja.
Och hur gick det till när han mötte den onda anden Vellust i öknen? Jag har förstått att det fanns vissa snedsteg och att han hamnade i panik.
Det var faktiskt i hans tidigare liv. Och det här hände ju innan han begav sig ut i öknen.
Aha,
och det här, nu är vi alltså i den tidens huvudstad, Konstantinopel.
Mm.
Och då har han ju liksom utmärkt sig som en väldigt god, uppskattad predikant. Och då börjar han ju liksom röra sig i de finare kretsarna där då. Det händer så att han blir förälskad. Och alldeles rusig av den här förälskelsen så tappar han då sitt omdöme helt. Och det berättas till och med att han säger åt sina vänner så här: lenare än olja är hennes tunga.
Det låter som från höga visen.
Exakt, det är lite så. Problemet är ju att den här kvinnan tillhör en annan man.
Mm.
Så det är ju ganska som problematiska saker som är på gång här. Och då händer det att en natt då så vaknar Evagrius upp och så blir han alldeles spiknykter och inser att han håller på liksom och går fel väg.
Och det som han, homewrecker.
Exakt, så han nu liksom nästa dag så lämnar han Konstantinopel och reser iväg.
Och så han har karaktär att göra det?
Han har den då. Han ska vara att nej, nu liksom går det fel här.
Mm.
Det var liksom, nu håller han på att bli korrupt.
När vi just har pratat mycket om äktenskap och så här, så har vi också tidigare nämnt att många är ensamma idag.
Mm.
Så vad är värre? Så här lösa sexuella förbindelser eller total ensamhet? För ensamhet är ju ingen dödssynd.
Nej. Och det finns ju, det är någon som har sagt det, att man kan leva utan sex men inte utan kärlek. Att det behöver, alltså nu tänker jag ju också på då jag har besökt kloster och pratat med människor som lever i celibat och sånt. Men de är ju också väldigt medvetna om, som man alltid har varit i kristen tradition, det här är inte allas kallelse.
Det här är ju den dödssynden där man helt konkret också kan bli ett offer för någon annans snedvridna vällust.
Ja, visst.
Som till exempel vid våldtäkter.
Mm.
Så om man kan bota sin egen synd genom bikt, så hur kan man bota sig själv efter att man har blivit ett offer för något?
Ja, kan man bota sig själv? Det är ju frågan. Alltså,
ja,
Gud kan ju hela. Men det där, jag tänker ju som att här är det ju igen viktigt att man får hjälp.
Mm.
Av någon som kan erbjuda liksom en trygg plats. Någon som lyssnar där man kan få bearbeta och berätta sin berättelse, vad man har varit med om. Och där man behöver vara ensam med det.
Det handlar inte om bikt, utan det handlar mer om
kanske själavård och ja. Hjälp. Det där, på vad man vill kalla det, men att man inte behöver vara ensam med det i alla fall.
Motsatsen till dödssynden vällust är då dygden kyskhet.
Ja.
Också ett lite gammaldags ord.
Kyskhet, ja.
Mm. Tycker du att kyskhet är ett positivt eller negativt laddat ord?
Det är ju väldigt sällan som jag hör folk använda det. Men så som det framställs i den här själavårdslitteraturen och de här sakerna som jag läser, så där är det ju ett positivt begrepp.
Mm.
2024 så kom det ut en bok om kyskhet som jag har läst flera gånger.
Mm.
Och den heter Homo Castus. Och det är Erik Warden som är trappistmunk och katolsk biskop som har skrivit den här. År 2019 så blev han alltså utnämnd av påve Franciscus till biskop av Trondheim i Norge.
Mm.
Han tidigare har varit i ett kloster i England. Och det här är en väldigt speciell man. Han är väldigt begåvad språkligt och han är väldigt beläst. Han är väldigt som insiktsfull och klok. Och han är inte heller någon sån här livsförnekande, ska man säga, som moralist. Alltså han har varit med och tagit fram ett öl som har blivit jättepopulärt och uppmärksammat så här worldwide och också och sånt.
Men har,
han
har, skrivit, har du smakat det?
Jag har inte smakat det här ölet faktiskt.
No.
Men jag har däremot hört Erik Warden föreläsa 3 gånger live.
Okay.
Och det har gjort intryck varje gång på det sättet som hur han är som person och sånt. Och då är det ju intressant att läsa den här boken då. Och det handlar om kyskhet, om den här otidsenliga dygden.
Mm.
Och då skriver han det väldigt medvetet. Han inleder så här att säga att kyskhet har blivit ett nattståndet ord. Det har kommit att förknippas med attityder och uppförandekod som hör till en svunnen tid. Och så också det avslöjanden som har varit av sexuella övergrepp inom hans kyrkotradition.
Precis.
Så han tar inte lätt på de här sakerna. Men det som han gör här då är ju att han målar upp liksom en bild av vad det här riktigt handlar om. Och då liksom målar han för oss den här bilden av ett liv som är integrerat, som är på något sätt som helt och som handlar om den här glädjen i Gud och som är ett kontemplativt liv.
Mm.
Och den här var en väldigt intressant läsning.
vad tänker du själv att kyskhet betyder? Är det bara kopplat till sexualitet eller handlar det också om någonting större?
Jag funderar åt om det kanske handlar om någonting större också.
Är det någonting som bara över 30 får prata om?
Det är så intressant, för det finns ju som, på tal om den åldersgränsen igen, det verkar ju vara som att i vissa andliga traditioner så tänker man att livet börjar egentligen efter 40.
Ja, men, och det är jättespeciellt, för man tänker att vi har pratat mycket om gammaltid.
Ja.
Man levde inte så länge förr.
Nej, precis.
Och ändå var det som då, man fick tillåtelse till alla de här sakerna.
Precis. Att
då kanske man redan var död.
Ja, och det verkar vara som att mogenhet överlag, att vara liksom en elder, att vara lite äldre, hade en helt annan status, eller har en annan status i många andra kulturer än i vår.
Mm.
Vi upphöjer ju det som är ungt och omoget. Att varför finns den här förtroendekrisen och revolten mot de äldre? Det kan ju hända att de faktiskt har insikter och erfarenheter som kan vara värda att lyssna på.
Verkligen. Med det här med målgrupper.
Nej, men för jag måste, för min egen del, alltså jag har fått otroligt mycket ut av att umgås med människor som är mycket äldre än mig.
Mm.
Det betyder jättemycket för mig.
Ser du någon skillnad då mellan att vara kysk och att vara rädd för närhet? Alltså, hur vet man att kyskheten inte har blivit en flykt från hela livet?
Ja, precis.
För du sa ju att det här är jättekänsliga saker.
Ja, det är ju det. Och jag tycker den här, speciellt Erik Wardens bok, ger väldigt som god reflektion över de här sakerna. Det sätter ju igång liksom ens egen tänkande om det här ämnet och sånt. Han skriver i boken så här, att ett kyskt givande och tagande är också kärnan i fruktbar kärlek. Den kärlek som vill äga är i slutändan alltid farlig, begränsar, kväver och gör olycklig. Gud själv älskade människan med kysk kärlek, lämnade henne fri att till och med begå misstag och sätta sig upp mot honom. Kärlekens logik är alltid den frihetens logik. Och då, utifrån den här friheten, då kan jag älska på ett annat sätt utan baktankar.
Mm.
Alltså, det handlar inte så mycket om vad jag själv får ut av det, utan att jag vill min omgivning väl.
Alltså, om man tänker på ett par, till exempel ett äktenskap, så om de har bestämt sig för att gå så långt som till avhållsamhet, så kan det på något sätt göra att man kommer närmare varandra på ett annat sätt. Eller ja. Ingår det här med kyskhet att man, eller avhållsamhet, att man helt isolerar sig från varandra? Eller kan det vara som att man närmar sig varandra på...
Jag har läst författare och tänkare och som menar utifrån egen erfarenhet och andra, så att det kan gynna äktenskap ibland att ha liksom perioder av avhållsamhet,
ja,
och så vidare. Just för att växa i det här liksom, i en kysk kärlek gentemot varandra, men att det handlar inte bara om vad man själv ska få ut av saker och ting, utan man lär sig att lyssna på den andra. Men det här hör igen ihop också med hur äktenskap är på många sätt ett arbete och kan vara frustrerande och svårt och sådär.
Men jag frågade just på grund av det här, att min tanke att kan kyskhet ha att göra med frihet när du pratar just om frihet?
Ja, exakt. Mm. Jag tänker, eftersom vi är på sista terrassen här nu då, och då vi har pratat om de här dödssynderna och sånt, så kanske det är viktigt att komma ihåg att det avgörande för våra liv är inte alltid varifrån vi kommer, utan vart vi är på väg. Och där skulle jag väl också ta och läsa några lite avslutande ord från Erik Wardens bok om kyskhet, som jag tyckte var väldigt bra. Han skriver så här, och det här handlar om nåden. Han säger att när vi föreställer oss människans liv som omfamnat och inneslutet av barmhärtighet, så kan vi undvika tre fallgropar. Den första är modernitetens optimistiska, progressiva credo. De här refrängarna som vi upprepar och för vidare, om än med allt mindre övertygelse. Och den andra fallgropen vi kan undvika är den pessimistiska, förtvivlade känslan av att när världen är bara kroniskt sjuk och på väg mot självförstörelse. Och den tredje fallgropen, den fatalistiska, cyniskt distanserade hållningen som menar att världen ändå bara styrs av omständigheter bortom vår kontroll. Så varför inte äta, dricka, ligga runt och vara glada och glömma allt annat. Så de menar att ju mer vi är medvetna om att vi är älskade, vi är klädda i barmhärtighet, så desto mer kan vi också komma till ro med oss själva, med våra begär och brister, motsägelser och förhoppningar. Barmhärtigheten, Guds barmhärtighet, ger oss mod att både minnas och se framåt. Den möjliggör förlåtelse, ger oss styrkan att hysa medkänsla och den ger näring åt hoppet.
Det var ganska bra slutord. Nu har vi ju bandat den här serien klar.
Mm.
Om det inte får bli ett extra avsnitt om Beatrice i något skede då.
Precis.
Men det här, jag måste ställa en fråga. Nu när vi har pratat om alla dödssynder, så har du tänkt att det är någonting som angår dig som person idag?
Ja, jag tänker väl nog också, precis som jag minns inte om jag sa det i första avsnittet, men också nu under den här seriens gång när vi har funderat på de här sakerna, så ser jag nog att det här ändå är högst relevanta saker fortfarande att reflektera kring och sånt. Och också ett område där det finns många som har gått före oss på vägen som vi har att lära av för vår egen reflektion.
Och alla de gamla, då har vi haft ganska många gamla referenser om man säger så.
Exakt.
Men de har ändå gått att anpassa till nutid.
Ja, jag har också varit med i sammanhang där jag har diskuterat de här sakerna, till exempel med min läkare och sånt.
Ja, precis. Så du sitter vid den läkare och pratar med Vagrius?
Det har jag gjort.
Okej.
Okay. Jo. Bara för att testa lite som grejer. Vad är det här för någonting?
Precis. Ja. Och läkaren fattar säkert exakt vad det är.
Mm.
Det här, tack till dig, Jimmy, för att du var med.
Tack själv.
För alla dina tankar. Och tack till vår ljudtekniker Jesse Björkholm, Göran Björkholm. Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas vi återkommer.
Ha det bra.
Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.